prickar vikingastaden. För tredje sommaren i rad har nu arkeologerna grävt ute på Björkö i Mälaren. Och fynden från vår första stad kan idag räknas i tiotusental, och de berättar om Birkabornas vardag. Afton och välkomna till Vetenskapens Sverige. Det är alltså dags för årets sedvanliga Birka-program. För en dryg månad sedan så avslutades den tredje grävsäsongen där ute på Björkö i Mälaren. Och den här gången så blev finalen dramatisk. Just när man skulle så att säga lägga locket på gropen i oktober så hittade man en bronsgjutares verkstad. Och fynden, de välde fram, och vi ska återkomma till både dem och Birkagjutaren senare här i programmet. Bland mycket annat så ska vi också berätta om Birkas hus, hur de låg och hur de byggdes. Och vi ska också titta närmare på kungens gård på Adelsö, tvärs över sundet. Och så berättar vi om den omvärld som Birka hade så livliga förbindelser med. Den här gången så beger vi oss till de gamla vikingastäderna längs Östersjöns södra kust. Här är alltså Birka, vikingastaden.
Staden Birka har sitt namn av den stora bjärk, varmed menas den handel som där i staden av hedna värld har idkad varit. Ty bjärk betyder handel, och bjärkö en handelsö eller en ö där handelsmän har bott.
Det här skrevs för drygt 300 år sedan av Johan Hadolf, en av våra första riksantikvarier. Och det är den här platsen han syftar på, Björkö i Mälaren. Barnandet Birka kommer ifrån, det vet vi inte säkert. Men man har hävdat att det stammar från en tidig kung vid namn Beri. Eller att det helt enkelt är ett gammalt uttal av ordet björk i Björkö. På Birkas svarta jord utförs sedan 3 år ett märkligt detektivarbete. Ur krukskärvor, kolbitar och jordlager hämtar arkeologerna kunskap om vardagen för Mälardalens invånare. Det är första gången på 100 år som en större arkeologisk undersökning pågår här i den åker där stan en gång låg. Omgärdad av försvarsborgen här uppe till höger, av Björkfjärden och den en gång så mäktiga stadsvallen till vänster om fältet. Gropen har successivt vidgats till 350 kvadratmeter, och man har hittat resterna av hus, gränder och bryggor från 800- och 900-talen. Men i mitten av förra sommaren så upptäckte man till sin förvåning att husen bröts av på flera ställen i gropen av långa kanaler med omrörd jord. Till sist kunde man konstatera att man stött på de schakt som arkeologen Hjalmar Stolpe grävde på 1800-talet. Och därför så fick man avsluta förra årets grävning med att tömma schakten för att komma ner till orörda jordlager igen. Och i maj i år förberedde man den tredje grävsäsongen på Björkö.
Jag tycker det har varit så dåligt skyltat, så nu måste vi göra lite fint, va?
Nere i gropen ägnade man sig åt att schakta bort resten av den jord som återfylldes på 1800-talet.
Ja, det ska bli spännande att se vad som blir i botten. Det finns tillräckligt mycket kvar under Hjalmar Stolpes schakt för att vi ska kunna klara ut detta. Det vill säga börja skala tusenbladstårtan och se hur stratigrafin ser ut och hur huskonstruktioner och de här passagerna fungerar ihop med husen och så vidare.
Utanför grävplatsen borrade man i marken för att se hur Birkas så kallade kulturlager sträcker sig över området.
Det är Björns teori alltså att hela jordlagret liksom har flyttats ner mot vattnet allt eftersom att man har plöjt det. Vilket då innebär att kulturlagret är väldigt tunt högst upp och sen blir tjockare och tjockare ju närmare ner mot vattnet man kommer. Det blir mindre påverkan med en sån här borr. Den är inte, diametern på den är inte särskilt tjock. Så att, det är ett bra sätt att få en uppfattning om hur det ser ut i jorden.
Med borrens hjälp borde man egentligen ha upptäckt Hjalmar Stolpes schakt redan innan man började gräva här på våren 1990. Men ironiskt nog så lyckades man då med konststycket att sätta borren rätt ner i de tunna, orörda väggarna mitt emellan schakten. Och här nere i den södra delen av gropen så har man i år vidgat ytan för att få fram ännu en hustomt. Och strax ovanför har man hittat en kraftig härd som tyder på att en smedja kan ha legat här. Intill har man också hittat två redskap av järn, en yxa och en kniv från 900-talet.
De här två föremålen är ganska speciella eller unika på det sättet att de är väldigt välbevarade. Mycket av det vi hittar, speciellt järn, är i väldigt dåligt skick. Men det här har alltså en solid järnkärna, den här yxan. Så därför finns det möjligheten sen när vi tar bort det här ytlagret, korrosionen, att vi kan kanske få fram slitage, olika tillverkningsspår och sånt.
Föremålen bearbetas i baracken på Björke. Knivens handtag har rester av mineraliserat trä.
Ja, jag är klar.
Också i år deltog stipendiater från andra länder i Birka-projektet.
Framförallt gräver man på en plats som Birka som har så mycket internationella kontakter rent allmänt sett. Då måste man också genomföra det här i nära samarbete med den europeiska forskningen på området.
I Birkas referensgrupp finns Europas samlade kunskap om vikingatiden representerad. Och man följer noga grävningens utveckling och Birka-arkeologernas metoder.
Jag tror att i betraktning av säsonglängden och hur hård vinter är vid utgravningen så tror jag att det är viktigt att man inte har lavet utgravningen större än den är nu. Jag kunde gott ha tänkt mig att man hade prövat att framlägga fördelningen av fund. När man nu har den inne på EDB så kunde man ju gott ha lavet några utskrifter och ha lavet några fördelningar så man kunde ha ställt, mens man graver, några fler spörsmål och några fler konklusioner. Det är otroligt viktigt för det påvirkar måde man graver på. Man ser mere når man spørger efter mere.
One of the hardest jobs that remains to be done for the remainder of this season and presumably over the next couple of years is the identification of the exact positions of the houses. We know it'll be easy to find the fireplaces, the hearths, but to find the doorways, the spans of the houses, the depths of stratigraphy in the occupational fill of each of the floors, and the relationship of the houses to one another, the identification of an eavesdrop where the rain fell off the thatch between each pair of houses. All of this we know is there, but it has now to be identified and worked upon by Kenneth and Bjorn Ambrosiani and the others. The important thing is that the early date of the whole site is what makes it very, very important in not just this part of Europe, but in relation to town origins and town developments all over northern and western Europe.
Vikingarnas betydelse för Nordeuropas utveckling har uppmärksammats på senare år. I Berlin, Paris och Köpenhamn visas en unik samling föremål från vikingatiden. 85 museer och institutioner i 15 länder har samlat ihop guld- och silverskatter, trähantverk och vardagsföremål som en gång tillverkas av vikingarna. Här är en halsring funnen vid en övervintringsplats vid de ryska floderna. Ett silverarmband från Orups gård i Danmark. En bronsnål och en släntrissa funna på Newfoundland utanför Nordamerikas ostkust. Guld och silver och vardag från hela den vikingatida världen. Vikingarna var krigare och köpmän och de levde och verkade på egna villkor vid sidan av makthavarna på kontinenten. De grundade städer och upprättade handelsförbindelsen i Ryssland och Europa, helt oberoende av Karl den Stores mäktiga statsapparat.
It is an enormous contribution in terms of the Vikings being catalysts who brought towns and different forms of architecture to urbanization in northern and western Europe.
En av de få som berättar om länder och städer på vikingatiden är en engelsman vid namn Wulfstan. I en reseskildring från 800-talet ger oss en bild av länderna kring södra Östersjön.
Wulfstan sade att han for från Hedeby, att han var i Truso på 7 dagar och nätter och att skeppet hela tiden gick under segel. Han hade vändernas land om styrbord, och om babord hade han Langaland, Lolland, Falster och Skåneg, och dessa land hör alla till Danemark. Och sedan hade vi burgundernas Bornholm om babord, och det har sin egen konung. Efter Bornholm hade vi om babord de land som heter först Blekinge och Möre och Öland och Gotland, och dessa land hör alla till svearna. Och vändernas land hade vi hela tiden om styrbord. Sedan kommer floden Elbing österifrån, från den sjö vid vars strand staden Truso ligger.
Truso var en av slavernas viktigaste handels- och sjöfartsstäder under vikingatiden. Inte mindre än 9 skeppsvrak har hittats i den gamla hamnen.
W trakcie badań wykopaliskowych odkryte zabytki świadczą o intensywnych kontaktach między mieszkańcami Truso a mieszkańcami Birki. Na pewno tutaj przypływali wikingowie z Birki. Również stwierdziliśmy, że osada Truso została zniszczona przez nagły atak i spalona około pod koniec IX wieku.
Längs hela södra Östersjökusten låg flera viktiga slaviska handelsplatser. Och här vid Åders mynning låg staden Volin, som var nästan 3 gånger så stor som Birka. Volin var jomsvikingarnas hemvist under 900-talet. I den isländska jomsvikingasagan kan vi läsa om piratskeppen som seglade ut för att röva och för att borda hemvändande vikingaflottor. Här strax utanför den nuvarande staden ligger kulturlagren blottade. De kan ses som ett sotet lager i sanddynen. Keramikfragment och andra rester från vikingastan eroderar fram. Och här inne i dagens Volin finns spåren kvar. Gatan går fortfarande ovanpå den gamla stadsvallen som jomsvikingarna lät bygga. Den här modellen visar den kaj som arkeologerna har hittat vid flodstranden, 200 meter lång och helt byggd ek. Utgrävningarna berättar om en vikingatida storstad med blomstrande handel och hantverk. Ett slags vikingatida frihamn med ett stort tempel för guden Svantevit i mitten. Runt floddeltat ligger andra historiska platser, som till exempel den försvunna handelsstaden Mänslin. Som så många andra trästäder från den tiden är den idag bara ett fält. En flack kulle i landskapet berättar om vikingatidens kulturlager. Och här nedanför har man grävt fram den gamla stenlagda väg som ledde ner till bryggorna vid floden. I skogsbrynet ovanför stan finns bevisen för nordbornas närvaro, en kyrkogård för vikingar. Massiva stensättningar sticker upp ur sanden. Det vi en gång förlorade av makt och inflytande över södra Östersjökusten tog vi igen under 1600- och 1700-talen. Medeltidsstaden Stralsund var då centralort i Wendes rike, den södra utposten av stormaktstiden Sverige. Fortfarande finns tecken på fornstora dagar. Här ett hus där Karl den 12:e bodde i samband med att stan anfölls i början av 1700-talet. Norr om Stralsund ligger ön Rügen med tidiga spår av nordiska kontakter. På fasaden till den här 1100-talskyrkan finns tegelstenar med dansk ornamentik. Och inne i kyrkan hittar vi den här dopfunten importerad från Gotland i början av 1200-talet. Och här i närheten ligger ett gravfält med närmare 400 gravar. Flera av dem innehåller fynd som visar att vikingar begravts här. Ute på ryggens spets ligger den branta kalkstensklippa som i sekler varit känd som Arkona, ett sjömärke som syns på många mils avstånd. Här låg en av vikingatidens viktigaste hedniska helgedomar, borgen och templet till guden Svantevits ära. Tvåhundra meter av klippan har brutits loss sedan vikingatiden. Och här har vi kompletterat bilden för att få en uppfattning om den syn som en gång mötte sjöfararna. Om templet på Arkona berättade den danske krönikören Saxo Grammaticus på 1200-talet.
Mitt i borgen var det en öppen plats där ett konstfullt hov av trä rests. Det äras inte bara för sin präktiga utsmyckning, men särskilt för att det rymmer gudens bildstol. Husets yttre sida prålade med sirligt snide och var fullt av de skildaste bilder. Inne i huset stod en väldig gudabild, märklig att skåda med sina fyra huvuden. I högra handen höll han ett horn som helgedomens präst årligen hade försedd att fylla med mjöl. Och av dryckens mängd i hornet tog han varsel om det nya årets skörd. Gudens högtid firades en gång varje år. Öns folk skänkte honom offer och höll ett högtidligt gille till hans ära, då de höll det för en helig plikt att dricka sig full och en synd att vara odrucken.
Här är Svantevit avbildad på en hednisk bildsten i kyrkan på ryggen. Och här som en liten träfigur hittad i Volin.
Die zweite Seite ist, dass Swantewit auch zum Kriegsgott geworden war. Unter den ständigen Kriegen, die das südbaltische Gebiet und auch die Verhältnisse zu Skandinavien bestimmten, brauchte man natürlich eine Kraft, an die man sich wenden konnte. Und so wurde Swantewit dann zu dem berittenen großen Krieger. Insofern als berittener Kriegergott hatte, könnte man ihn mit Odin oder Wodan und so etwas vergleichen.
Det finns mycket gemensamt mellan de slaviska gudarna och de asagudar som härskade här i Norden. De var personliga gudar av samma typ som vi hittar hos naturfolk idag. Mänskliga med fel och brister. Deras egenskaper motsvarade de behov man hade av skydd, av fruktbarhet och av styrka. Asagudarnas högborg låg antagligen i det vi idag känner som Gamla Uppsala vid kungshögarna som restes på 500-talet. Om hednatemplet i Uppsala berättar skriftställaren Adam av Bremen år 1070.
I detta tempel som är helt och hållet prytt med guld dyrkar folket tre gudar. Tor, säger man, härskar i luften och råder över åska och blixt, vind och regn, solsken och gröda. Oden, det vill säga raseriet, styr krigen och ger människan kraft att bekämpa sina fiender. Den tredje, Frej, skänker de dödliga fred och njutning. De förser också hans bildstod med en väldig manslem. Offeriten tillgår på följande sätt. Av varje levande varelse av manligt kön offras 9 stycken med vilkas blod man brukar blidka gudarna. Kropparna hängs upp i en helig lund nära templet. Där hänger också hundar och hästar jämte människor, och en av de kristna har berättat att han sett 72 kroppar hänga där om varandra.
Hednatemplet i Uppsala har i alla tider varit förknippat med diffusa drömmar om en svunnen nordisk storhetstid. Så här föreställer man sig templet på 1600-talet i bildverket Svecia Antiqua. Och här är en skulptur av Thor som bevaras i Uppsala domkyrka, påstod man. Det här är templet i Carl Larssons version i målningen Midvinterblot från 1915. De asabilder som bevarats från vikingatiden är inte alls lika överdådiga. Det här är ett hänge som föreställer Oden funnet i danska Ribe. Och här är en liknande figur hittad på Björkö. Och från Starja Ladoga i Ryssland. Hornen på huvudet skulle kunna vara Odens båda korpar, Hugin och Munin. Två torshammare funna på Bornholm och i Skåne. Och det här är fruktbarhetsguden Frö från en by i Sörmland. Om Uppsala vid den här tiden var asagudarnas högborg, så var antagligen Adelsö kungamaktens. Här tvärs över sundet från Birka låg hovgården, och hit anlände sjöfarare och köpmän för att söka garantier hos kungen för sin verksamhet i handelsstad. Under ruinerna av det medeltida Alsnöhus ligger resten av vikingakungen.
Var intresserad av att restaurera statyn över Ernst Thälmann. Ernst Thälmann var den tyska kommunistledaren.
Då fick vi anledning att gå ut och titta närmare på de här alträsken som det närmaste är idag. Och då höjde det sig en konstruerad vall som tidigare har varit stenkistor, men nu är uppgrundade så att de ligger som en lång vall ut med strandlinjen. Och den är sammanlagt ungefär närmare 200 meter lång och 10 meter bred och höjer sig ungefär 2 meter över marken idag.
På lantmäterikartor från 1700-talet gjorde man plötsligt en märklig upptäckt. Utanför den dåtida strandlinjen låg ett pärlband av små öar, exakt där dagens strandlinje går. En tydlig rest av en gammal stenvall som en gång skyddat hamnen innanför. Och infarten finns kvar än idag som en öppning i vallen. Och här innanför håller den sista resten av Kungshamnen på att växa igen.
Lokalbefolkningen har ju också utnyttjat det här som hamn i sen tid. Och det ligger fortfarande båtar innanför den här konstruktionen.
Från luften kan man ana andra undervattenskonstruktioner som skär vinkelrätt ut i viken. Att platsens utseende har förändrats så kraftigt, det beror på att Mälarlandskapet höjts 5 meter sedan vikingatiden. Så här såg området ut på 1500-talet med ruinerna av Valsnöhus överst i bild. Och så här under tidig medeltid, alltså på 1200-talet, när Magnus Ladulås just låtit uppföra borgen. Och så här såg det antagligen ut på vikingatiden, när kungsgården Hovgården låg på udden. Eftersom hamnvallen än så länge inte är ordentligt undersökt, så kan man idag inte exakt säga när den byggdes. Här låg en samling hus och gårdar där kungen bodde under sina eviga resor runt i Mälardalen. Runt Kungsgården på Adelsö pågår arkeologiska utgrävningar sedan förra året. Och resultaten härifrån ska vi försöka återkomma till i senare program. På Björkö på andra sidan sundet fortsätter undersökningarna av levnadsvillkoren för kungens undersåtar. Till de märkligaste fynden i år hör några kohorn och järnringar som placeras i grunden till ett av bostadshusen.
I don't know of other cases of horn like that, I'm afraid. But there was a lot of horn in here, which is very interesting. There were decayed horns, single horns, and then most interesting, of course, the double horn, which we just haven't seen before at all. But obviously placed in and placed very carefully in line with the foundation. It's not just refuse thrown into the bottom of a heap. But we call these some kind of cult rings. Again, that's kind of an explanation if we don't know how they're used, but the fact that they're not really jewelry to be worn. We think it's something to bring luck. Perhaps when building a house, you put something in the foundation to bring luck.
Bortsett från föremålen är inte mycket bevarat av stan. De jordlager man studerar är svåra att förstå också för arkeologerna.
So I'm thinking I might just stop here and just...
Okay, it is in Pompeii, but neither is any other site north of the Alps. We have no mosaics. We are talking about a simple rural society, the beginnings of urbanization. We're talking about our own origins as Northern and Western Europeans, not about the Mediterranean. No one should be disappointed with what they see here.
För de som deltar i grävningen handlar det om att förstå vad marken berättar.
När man börjar då ser att nu är vi inne i ett hus, vi bestämmer oss för att det här är nog ett hus vi håller på med. Då kan man få sina idéer bekräftade när man håller på och gräver att här tar det slut, här har jag verkligen ett golv som övergår i en vägg. Man kan verkligen se linjen. Det är inte att man går in helt förutsättningslöst ett område och bara gräver. Men många gånger måste man göra det när vi inte har någonting. Nu ser vi ingenting här, då måste du ju göra det tills den här kanten kommer då. Tills du ser, nu är det någonting. Och följa den då och se vad det blir. Om det blir ett dike eller om det blir ett hus eller vad det nu blir. Då. Det är ju spännande egentligen. Det är som att öppna en liten, vad heter det, adventskalenderlucka varje dag. Man vet aldrig vad som gömmer sig bakom.
De så kallade kulturlagren ses som svagt olikfärgade fläckar över hela ytan. Det är gränder, väggar och golv och tak som gräs bort ett i taget. När man avlägsnat ett kulturlager så mäter man in det som punkter i databasen. Och i datorns minne växer det fram en tredimensionell bild av lagret och exakt var i gropen det befinner sig. Här i profilen kan man studera hur lagren ligger ovanpå varandra. Och så här registrerar man i vilken ordning de ligger. Gropen i bildens överkant måste vara yngre än de båda golven den skär igenom. Resultatet blir ett diagram som visar hur lagren ligger tidsmässigt i förhållande till varandra. Om några år, när alla jordlager är uppmätta, så kommer man att kunna räkna ut precis hur bebyggelsen sett ut vid varje bestämd tidsålder. Och i mitten av juli i år kom man plötsligt en bra bit på väg. I den södra änden av gropen, längst bort i bild, stöter man för första gången på konstruktionsdetaljer som inte förmultnat. En rektangel av förkonade stockar, rester av ett vikingahus.
För ett par veckor sedan trodde vi att det här var rester av en inre takkonstruktion som hade rasat ner i samband med att huset hade brunnit. Men nu är vi rätt säkra på att istället att det här är faktiskt bjälkar och underlag till så, ja, ett golv och till en väggbänk faktiskt. Det har varit en väggbänk på den här sidan av huset och en annan på liksom parallellt med den här på andra sidan. Och sen mellan de här två bänkarna så har det funnits ett trägolv som har slutit upp sen emot härden.
Det är just tack vare den brand som en gång härjade här som stockarna har kunnat bevaras i marken. Trä som förkonar omvandlas till mineral och bryts därför inte ner av markens mikroorganismer. På det här sättet fick man nu helt ny information om hur husen i Birka varit konstruerade.
This house fits in quite well on the whole with what can be seen in, let's say, places like York, Dublin, and of course also in Denmark. That system, like for instance with the heart in the center, surrounded with what was probably a sort of wooden case or wooden strengthened case with stone backing, is something that is indeed quite typical for the area. But at the same time, it has its own, how should I say, Birka version of it.
We know all those things were used by the Vikings. We have evidence for flatwork here because we have lots of the clay which broke off it and was burnt in the house that Matthias was digging. We have evidence for sill stones of both types, the small ones and the much larger flatter ones.
Flera av de tekniker som vikingatidens hantverkare använde är mer eller mindre bortglömda idag. Från andra utgrävningar där träet bevaras bättre så känner vi trots allt till en del om deras sätt att bygga hus. Flätverksväggar bestod av vidjor och grenar som flätades in i ett ramverk av lodräta käppar. Leran stampades och blandades med halm och gödsel. På så sätt så skapade man en naturlig armering samtidigt som materialet fick bättre isolerande egenskaper. Att vi idag hittar rester av så kallade lerklining beror på att leran brändes till tegel när husen brann ner. Och de här resterna de kommer från väggarna i Birka. Undersökningen av de förkolnade stockarna från Birka visar att invånarna använde all trä som de kom över. I kolets struktur kan man se vilket träslag det en gång varit. I det här huset hade man fogat samma stockar av ek, hassel, björk och tall.
Vikingar kunde ju alltså hantverksmässigt göra precis vad som helst. På Birka har vi en helt annan situation. Att staden hela tiden kan bli hotad, att bli nedbränd. Man kan inte investera så mycket i kraftig bebyggelse, så att säga, överhållbar bebyggelse. Utan man gör mera havsverk. Alltså byggnaden står i 20 år. Det säger liksom inte att de inte kunde bygga hus.
Och på Björkö försöker man nu få en bild av de hus som en gång stått i gropen.
And when you get a change in the stratigraphy between, let's say, ashes and charcoal and a gradual build-up inside a house and then rubbish, again, which stops on a straight line, the rubbish is likely to be outside of a house. So that's how you define the edges of a building and the post holes and sometimes stones set along the line of the wall or foundation trenches give you some idea about how the building was actually constructed.
Och med sig har man kunskapen om hur andra vikingatida städer sett ut. Och nu ska vi med hjälp av de data som hittills kommer fram och med utgångspunkt från vad arkeologerna tror idag rekonstruera husen i gropen. Det hus som hittades i mitten av juli var uppbyggt kring en kraftig eldhärd. Ett ramverk av bjälkar byggdes runt omkring och ut med sidorna byggdes sedan träbänkar som troligen fylldes med jord innan väggarna restes. Vi befinner oss nu på en punkt söder om grävplatsen. I en grafikdator har vi byggt upp husen igen för att på så sätt få en bild av hur kvarteret såg ut på vikingatiden. Med datorns hjälp förflyttar vi oss runt det gamla kvarteret. Här finns sammanlagt 4 hus, ett par skjul och 2 gränder. Och här ser vi ner över kvarteret från en av arkeologernas baracker. I kvarteret följer vi nu gränden som löper parallellt med strandlinjen. Vi viker av till vänster in på den gränd som leder ner mot bryggan. Och här går vi in genom dörren till det hus man hittade i somras. In i det rum som antagligen fungerat som förråd eller verkstad. Och här innanför bodde man. Härden på golvet var kraftigt byggd och hade fungerat som värmekälla under lång tid. Golvet var klätt med plank, det äldsta konstaterade trägolvet i Sverige. Och i det som nu återstår av huset hittar man fragment av vardagsföremål. En vikingakam gjord av ben eller horn. Andra föremål som knappt syns, rester av ett verktyg i järn. Ett förkolat snörnystan, nästan omöjligt att upptäcka i den svarta jorden. Obetydliga fynd som ger arkeologerna värdefull information. Verktyget visar sig vara en kniv från 900-talet.
Där har vi tråd som är virat runt trät för att hålla ihop trät vid själva bladfästet.
Och snöret var gjort av hampa. Det bearbetas på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Tack vare elden är åtminstone den yttre formen i bra skick. De flesta föremål som hittas tas om hand redan i konserveringsbaracken på Björkö. Det här är en så kallad doppsko, det beslag som suttit längst ner på svärdsskidan. Efter konserveringen så framträder nordisk ornamentik med dragslingor. Andra föremål som hittats i år är den här skeden av ben. En kvadrat har ristats in i bladet. Och här är ett fågelformat spänne i brons. Det är nästan identiskt med de här båda klädeshakarna från ett gravfält i Ryssland. Ett tydligt bevis på Birkas kontakter med Österlandet. Vissa fynd jämförs extra noggrant med vad man känner till från andra platser. Fragment av keramik kan ge en bild av Birkabornas handelsförbindelser.
Basically, 4 or 5 major groups are represented. Most of them come from the Rhineland and are probably transported here either in the form of trade or in the form of souvenirs, whichever way they came around here. And it generally concerns quality ceramics.
det finns andra typer av fynd som är dåligt representerade på Björke. De här är några av de mycket fåtaliga föremål med runtexter som hittats i de åren.
Det har ju också frågats ofta varför vi inte har några runstenar och sånt här på ön. Och det hänger ihop med att vi är egentligen före runstenstiden. Runstenstiden, det är 1000-talet, det är Sigtunas tid. Men det finns då en runsten som uppenbarligen hör till Birkatid.
Och här i Historiska museets magasin ligger de fragment av runstenar som har hittats på Björkö. Den runsten som hör till Birkatiden satt ursprungligen i ett större block som högst bort av en övernitisk forskare i början av seklet. Och texten lyder: dotter bad göra detta kummel efter jute. De andra fragmenten kommer ursprungligen från Björkö by intill stadsområdet. Och i somras hittade man ytterligare ett par delar. Forskarna anlände den 2 juli. En av björkebönderna, Gösta Karlsson, hade en del av en runsten hemma på gården. Dessutom hade han upptäckt ett större fragment i en gammal husgrund på tomten.
Det är en rätt rejäl bit, va?
Ja.
Vad hade du, ett A där, så?
Ja, det måste
det
vara.
Vara, ja.
Det är ett U.
Det är ett U.
Det kan vara ett stunget U.
Ja, men
runstenarna är både viktiga som arkeologiska monument, alltså precis som gravhögar och liknande, de säger en hel del om bebyggelsen och historiska utvecklingen där. Men samtidigt är de också då viktiga språkliga dokument. Och sen så har de, är de ju också fina konstverk. Man tänker exempelvis på den här stenen borta vid Adelsö.
Och här nämns för första gången i svensk historia en kung vid namn, kung Håkon.
Tyd du runorna. Rätt lät rista dem Tolir, bryte i roden åt konungen. Tolir och Gyllo lät och rista dessa runor, båda makarna efter sig, till minnesvård. Håkon bjöd rista.
När det gäller ljud och musik från vikingatiden så vet vi av naturliga skäl inte så mycket. Men ett par av Hjalmar Stolpes fynd från Birka kan berätta om de instrument man hade. En flöjt hittad i svarta jorden, den är tillverkad av ben från får.
Det är samma princip som vår nutida blockflöjt. Det är den äldsta, säkert att tillvara, fingerhålsflöjten av ben som vi har i Nordeuropa.
Och det här är en rekonstruktion som används när man experimenterar med hur musiken kan ha låtit.
En liten meditativ svag flöjt. Man kan också tänka sig att en vallpojke har gjort en sån här. Och varför inte skrämt bort vilda djur med mera sådana här typer av signaler.
Med utgångspunkt från ett litet stall till en lyra som hittades på Birka så konstruerar man en replik av instrumentet det en gång suttit i. Man mäter vinkeln mellan strängspåren i benmaterialet och jämför med fynd av bättre bevarade instrument.